Hej och hjärtligt välkomna till årets sista Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om vad som händer, kanske 2025. Det är alltså dags att återigen speja in i framtiden och berätta helt enkelt vad vi tror kommer att hända nådens år 2025 i fem utvalda frågor.
Exakt, för det är roligare än att blicka tillbaka och sammanfatta året. Det här året, det är egentligen bara två saker. 2024, det är Tietoevry-incidenten, eller när Akira-trojanen infekterade Tietoevry, och det är haveriet hos CrowdStrike. Det är 2024. 2024 var ett dåligt år. Det får vi väl säga. Ett dåligt it-säkerhetsår. Men vi vill inte påminnas mer om det. Vi drar våra läxor självfallet. Men vi vill mer blicka framåt och se vad som egentligen händer 2025. Och det är det som vi dedikerar veckans huvudämne till här i Bli säker-podden, som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelad den 26 december 2024 då naturligtvis, och släpps den 27 december samma år. Innan vi går in och pratar om att FBI backar och CISA bekräftar, vill jag ändå kolla om, fick du någon julmat?
Jag har fått julmat, det har jag fått. Och jag har fått en rättning också som inte står med i veckans manus. Förra veckan sa jag vid upprepade tillfällen att man skulle kryssa i en ruta för att bekräfta att man inte var människa. Men jag tror att alla förstår att det är kryssa i ruta för att bekräfta att du inte är en robot.
Då har vi utrett både mat och mat till människor och mat till robotar där. Ja. FBI backar som sagt. Det är inte vi som har sagt fel när det kommer till rekommendationer om totalstreckskryptering, för vi berömde FBI, men nu ska vi ta tillbaka det. Men som sagt, det är FBI som har backat.
Ja, för vi pratade ju om att det var representanter från FBI och CISA, alltså amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten, som poängterade vikten av att amerikanska folket valde totalstreckskrypterade säkra meddelande appar. Självklarheter för alla lyssnare att Bli säker-podden, men inte annars lika självklart. Och det gjorde de med anledning av att de amerikanska operatörerna hade byggt in den här bakdörren som sen utnyttjades av en grupp kopplad till kinesiska staten för att avlyssna trafiken hos amerikanska operatörer. Och FBI sa att ja, men använd totalstreckskrypterade meddelandeappar. Men nu har de i en intervju med Forbes backat tillbaka lite där. De ska se här. Jag översätter från engelska till svenska det som står i den här Forbes-artikeln. Citat. FBI har nu utvecklat sin varning från förra veckan och berättat för mig att brottsbekämpande myndigheter stödjer stark och ansvarsfullt hanterad kryptering. Krypteringen ska implementeras för att skydda människors personliga integritet och även hanteras så att amerikanska teknikföretag kan tillhandahålla läsbart innehåll som svar på ett lagligt domstolsbeslut. Slut på fritt översatt citat.
Hur man äter kakan och har den kvar. Går det?
Nej, givetvis går det här inte. Det är FBI, ni är pinsamma en gång till nu. Nu gör ni bort er ytterligare en gång. Och jag förstår alltså inte det här. På grund av att det fanns en bakdörr som läckte information, vill nu FBI att det ska finnas en bakdörr för att hämta ut information? Om ni kan få ihop det där i era huvuden, så grattis. Men i alla fall, de som har lite bättre koll på det här, amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten CISA, de har nu den 18 december publicerat en PDF med tydliga rekommendationer för vad amerikanska folket ska tänka på. Och där står det så här, det här är väldigt tydligt, citat, fritt översatt till svenska. Använd en gratis meddelandeapp för säker kommunikation som garanterar totalstreckskryptering såsom Signal eller liknande appar. CISA rekommenderar en totalstreckskrypterad meddelandeapp som är kompatibel med både iPhone och Android-operativsystem, vilket möjliggör textmeddelande interoperabilitet mellan plattformar. Sådana appar kan också erbjuda klienter för macOS, Windows och Linux och ibland för webben. Slutcitat. Och det var alltså inte jag som la in Signal där, utan de säger uttryckligen Signal som ett exempel. Och jag gläds också att de poängterar det här med gratis meddelandeapp, för om du skulle välja en meddelandeapp som kostar någonting så kommer det aldrig leda till att du har alla dina kontakter där. Och så poängterar de vikten också av att det ska fungera mellan iPhone och Android. Så 2 tummar upp till CISA för deras rekommendationer i PDF:en Mobile Communications Best Practice Guidance. Och vi kan väl tipsa FBI om att det är någonting som de borde passa på att läsa nu under julen.
Härligt. Vet du vad jag ska strax efter vi har spelat in?
Nej.
Till Linköping.
Till Linköping.
Där ska jag bo på ett hotell som heter The Box. Som råkar drivas av Strawberry.
Jaha, och du, det var en väldigt snygg övergång som du inte ens hade förberett mig på det här.
Nej, för Strawberry, de gör ju mycket rätt när det kommer till IT-säkerhet. Och det är kanske på grund av att de har haft lite issues med, blev fiskare.
De drabbades ju för 2-3 år sedan av en utpressningsattack. Och då bodde jag på ett av deras hotell. Och då var den stackars receptionisten tvungen att springa runt och låsa upp alla rum manuellt. Ah. För hon kunde inte utfärda nya nycklar. Wow. Så de har verkligen fått uppleva vad som händer om man drabbas av en utpressningstrojan. I Strawberry-kedjan så ingår ju då Comfort Hotel, Choice Hotel och Clarion Hotel bland annat.
Gamla Nordic Choice.
Exakt. Som Peter Stordalen ville skulle byta namn av någon anledning.
Ja, han ville satsa på mer än bara i hoteller egentligen. Mm. Och då gäller det ju som sagt att IT-säkerheten fungerar.
Ja. Och det som vi ska prata om nu, det är en uppföljning som vi gör med anledning av rekommendationerna från avsnittet där vi pratade om den här supersofistikerade nätfiskeattacken. För då gav vi rekommendationen att byta standardsökmotor till DuckDuckGo. Det var ett förslag på lösning så att du kan dölja de här annonserna som är potentiellt skadliga. Och förra veckan då gick Martin Bellack, som är Director of Digital Development, ut på LinkedIn och skrev så här, fritt översatt från engelska till svenska. Idag bytte vi Strawberrys standardsökmotor från Google Search till DuckDuckGo. Varför? För att vi har fått nog. Det har gått 2 år sedan FBI offentligt varnade för att betalda Google-sökresultat leder till bedrägerier. Och ändå har ingenting förändrats. Google tillåter fortfarande skumma annonser högst upp i sina resultat. Vilket gör användarna, våra anställda, utsatta för bedrägerier. Slutcitat. Det här var klockrent, får jag säga. Jättekul att se att vi inte bara pratar om att det här är en lösning som bör vidtas, utan att det faktiskt är någonting som görs. Jag delade vidare det här inlägget och då passade Per Tuvall, som är dataskyddsombud på Trafikverket, att också skriva så här, citat på svenska. Det känns också extra bra att Trafikverket bytte till DuckDuckGo som standardsökmotor för 2 år sedan. Syftet var i första hand integritetsskydd och inbyggt dataskydd. Slutcitat. Så de bytte av ett annat skäl, men nu finns det ju ytterligare ett väldigt gott skäl att byta till DuckDuckGo. Just för att där kan du dölja de här bedrägliga annonserna. Och jag vill poängtera, så att ingen som missade, att det räcker alltså inte att byta från Google till DuckDuckGo för att bli kvitt de bedrägliga annonserna. För det finns bedrägliga annonser på DuckDuckGo också. Det är bara det att på DuckDuckGo kan du välja att stänga av dem. Och du kan välja att stänga av dem för alla användare om du gör en liten smart inställning som jag kommer skriva en artikel om på säkerhetskollen. Den kommer upp om 2 veckor misstänker jag då. För just nu så är det ingen som kan läsa det jag skriver. Så, men om cirka 2 veckor så kommer det mer information om det.
Och säkerhetskollen hittar vi på?
På säkerhetskollen.se såklart.
Såklart.
Ja. För det behövs alltså. Man måste stänga av annonserna. Bara för skojs skull så provade jag att se hur lång tid det tog innan jag kunde få upp en bedräglig annons på DuckDuckGo också, om jag inte hade stängt av mina annonser. Och det tog mindre än 5 minuter innan jag hittade en bedräglig annons som såg ut att vara för Norton, du vet, Norton antivirus, men som i själva verket ledde till en sida där bedragare ville få fjärrstyra min dator. Så dölj de där annonserna så att ni är säkra, och följ Strawberries, följ deras fotsteg. De har bevisligen gjort något klokt här. Och jag pratade med Martin på Strawberry också, och han bekräftade att ja, de har inte bara bytt sökmotor, de har också stängt av annonserna så att inte de visas.
Okej, men julmat har du fått?
Julmat har jag fått. Ja.
Har du fått någon julkrans?
Nej, och jag är väldigt glad för att jag inte tillhör dem som har fått en julkrans.
Du gillar inte julkransar?
Jag gillar framförallt inte fula, dåligt digitalt implementerade julkransar som dyker upp från ingenstans.
På din Windows-dator.
Precis, men det är någonting som Asus-användare nu har fått. Windows latest rapporterade i veckan att, citat fritt översatt till svenska, när du slår på din dator och ser att det finns en stor julkrans på ditt skrivbord, få inte panik. Din dator är inte infekterad. Julkransen kan också dyka upp när du spelar spel. I vissa fall kraschar kransen appen. Som visas på skärmdumpen nedan, som noterats av Windows Latest, täcker Asus julkrans en tredjedel av skärmen. Slut på fritt översatt citat. Och varför skulle någon bli rädd för en julkrans? Jo, för att för det första, om någonting ändras på datorn, då blir man ju fundersam på varför ändras det här. Och om det som har ändrats är att det plötsligt har dykt upp en julkrans som ser jättedåligt designad ut. Alltså, tänk dig tillbaka till Windows Media Player på Windows XP-tiden. De skinsen som man kunde ha där. Så...
ja, exakt. Ja.
Så dåligt ser det här ut. Ni som tittar på videoversionen kan se det i bild. Ni andra kan klicka på en länk i show notes för att se hur Windows Latest har tagit skärmdump av den här fruktansvärda julkransen som bevisligen, baserat på forumkommentarer, fick många till att tro att åh nej, min dator har drabbats av något sånt här julvirus. Något virus som liksom anspelar på att det är jul. Lyckligtvis så går det att bli av med den här julkransen. Den kommer sig av att datorn har ett program som heter Armory Crate, som är det som Asus tillhandahåller för att styra RGB-belysning, uppdatera drivrutiner och visa spelerbjudanden. Den typen av sådana saker. Och det går att stänga av den här Armory Crate-grejen från UEFI-inställningarna på datorn. Men sen såg jag att det också var en SweClockers-läsare som tipsade om att användare inte behöver avinstallera hela det här Armory Crate, även om jag är väldigt tveksam till om jag hade velat ha det på min dator överhuvudtaget, genom att helt enkelt stänga av funktionen som heter festliga effekter.
Ja, jättefestligt.
Armory Crate-inställningarna.
Det är som det här när vi bygger vår egen Windows-dator och PC. Asus är ju en stor leverantör till primärt modekort, och det går under olika namn. Republic of Gamers är ju också Asus. Och så vidare, så vidare. Det är så mycket av de här tilläggsprogrammen som ska installeras för att uppdatera drivrutiner och så vidare och få styra RGB. Och har du RGB från en annan leverantör så blir det programmet. Och alla vill ju också skicka in massa erbjudanden till oss som är värdelösa för att de antagligen tjänar pengar för att kunna göra det också. Det är så... Du nästan tvingas installera bloatware bara för att använda din PC.
Och det är dåligt i sig, men om bloatwareet dessutom beter sig så att användare misstänker att de har blivit infekterade, då har vi tagit det till en ny nivå. Jag kan i och för sig komma på ett exempel på en utvecklare som har gjort något ännu mer vansinnigt ur det här perspektivet. Och det är Mozilla, alltså Firefox-utvecklare. För 2017, då fjärrinstallerade de ett webbläsartillägg som hette Looking Glass i amerikanska Firefox-användares webbläsare. De aktiverade den inte, utan de bara fjärrinstallerade det. Och beskrivningen var: My reality is just different than yours. Och du kan ju själv tänka dig att om du plötsligt upptäcker att du i din webbläsare har ett tillägg som du inte kommer ihåg att du har installerat med texten "My reality is just different than yours", då börjar du fundera på okej, min webbläsare har nog blivit kapad av någon angripare här. Men det hade det inte. Det här var ett annonssamarbete som de gjorde tillsammans med de som låg bakom tv-serien Mr. Robot, om du minns den. Med Christian Slater och Malik...
Ingen aning.
Ja, det är jättebra tv-serie i alla fall första säsongen. Sen förstördes tv-serien av de efterföljande säsongerna. Men första säsongen, om ni slutar titta efter den, så var det en jättebra tv-serie. Ah. Men det betyder inte att den skulle marknadsföras på det här sättet till Firefox-användare. Mozilla poängterade att nej, men det här var en kampanj för att förespråka personlig integritet. Men jag kan säga, om det är någonting som inte är personlig integritet, så är det att få en massa reklam installerat i ens webbläsare.
Nej, så, trams är det. Ja.
Slut med det. Mozilla har inte upprepat det här, det är bra. Och Asus, ni skärper till er.
Dags att ta fram spåkulan och se om året 2025. Mm. Inte helt förvånansvärt, så ska vi då i alla fall nämna Bitwarden.
Ja, vi ska ge 5 stycken profetior, precis som vanligt. Och igen, vi tar oss friheten att inte ta supersäkra saker, för att då blir det tråkigt. Vi tar saker som vi tror att skulle kunna hända med hyfsat hög sannolikhet. Och den första saken, den berör just Bitwarden. Men inte Bitwarden i sig, utan faktumet att Proton Pass, en konkurrerande lösenordshanterare, börjar utmana Bitwarden. 2023, juli 2023, då skrev jag en artikel med rubriken "Proton Pass utmanar inte Bitwarden". Och det gjorde jag för att då hade Proton precis släppt sin lösenordshanterare, och det var verkligen en sån här minimum viable product, en produkt som de hade tagit fram bara med de absolut mest basala funktionerna. Och jag skrev den här artikeln framförallt för att jag irriterade mig över hur vilseledande marknadsföringen var. Det var verkligen tragiskt hur de hade handplockat egenskaper och byggt en jämförelsetabell där de visade att men titta här hur bra vår lösenordshanterare är. Då var det att de hade utelämnat väldigt många väsentliga saker. Men sen under 2023 och nu under 2024 har Proton Pass blivit allt bättre. Och Proton meddelar att de nu under vintern och våren kommer att lansera följande funktioner. Stöd för att dela koppla filer till inloggningar, alltså lägga till bilagor. Nödåtkomst till familjemedlemmar så att ifall jag dör så kan någon komma åt mitt lösenordsvalv. Biometrisk upplåsning i skrivbordswebbläsaren. För de har släppt skrivbordsappar för Proton Pass, någonting som inte fanns från början, men de har släppt det, där det går att låsa upp skrivbordsapparna på biometrisk väg. Men de har inte gjort kopplingen till webbläsartillägget, och webbläsartillägget är ju egentligen nästan viktigare än resten av skrivbordsappen. Och single sign-on-inloggning för företag, så att medarbetarna kan logga in med sitt vanliga företagskonto istället för att behöva ha ett dedikerat Proton Pass-konto. Proton har ju börjat snegla lite på att bli mer företagsanpassat. Proton Mail, Proton Calendar och Proton Drive är fortfarande inte möjligt att använda i större företag. Det funkar för typ dig, mig och Marcus. Vi är 3 användare, så vi kan använda Protons ekosystem. Men det skalar inte för att kunna hantera flera användare, eller många användare. Förutom Proton VPN, där har de liksom faktiskt lagt manken till och gjort produkten redo för företag. Och nu ser det ut som att de ska göra samma sak med Proton Pass. Och det innebär att jag spår att 2025 kommer Proton Pass att vara funktionsmässigt motsvarande Bitwarden.
Där har ni det. Nästa sak är hur vidare dataavtalet, kan man säga det, datautbytesavtalet mellan EU och USA, att det klarar sig eller kommer det inte klara sig?
Nej, det kommer inte klara sig. Nej. Och vi kommer få besked på att det inte klarar sig nästa år, enligt min profetia då alltså. För vi har ju the EU-US Data Privacy Framework, som är det avtal som företag kan använda för att överföra personuppgifter till amerikanska företag utan att skydda dem med till exempel totalstreckskryptering. Och vi har haft flera sådana avtal tidigare. Först hade vi Safe Harbor som ogiltigt förklarades av Schrems-domen. Du vet Max Schrems, none of your business-killen. Sen så fick vi Privacy Shield-avtalet som ogiltigt förklarades av Schrems 2-domen. Och sen så fick vi då i juli 2023 the EU-US Data Privacy Framework. Som vi kommer få se om vi om klarar sig eller inte när det prövas i EU-domstolen. När det här avtalet skrevs under, då var Max Schrems väldigt skeptisk till att det skulle hålla. Och det han skrev juli 2023, det var att citat fritt översatt från engelska till svenska. Vi har nu haft Harbors, Umbrellas, Shields och Frameworks, paus. Umbrellas nämnde jag inte inledningsvis, men det var för att när USA klargjorde att amerikanska företag ska lämna ut information oavsett om informationen lagras på servrar i USA eller i EU, då fick vi det här kompletterande Umbrella-avtalet. I alla fall, vi har nu haft Harbors, Umbrellas, Shields och Frameworks, men ingen väsentlig förändring i USAs övervakningslagstiftning. Dagens pressmeddelande är nästan en bokstavlig kopia av de senaste 23 åren. Att bara säga att någonting är nytt, robust eller effektivt spelar ingen roll för EU-domstolen. Vi skulle behöva ändringar i USAs övervakningslagstiftning för att få det här att fungera. Och det har vi helt enkelt inte. Slutcitat. I samma artikel poängterar han att beslut från EU-domstolen är sannolikt att vänta 2024 eller 2025. Och det är därför som jag tror att vi får ett svar nu under 2025. Och baserat på Max Schrems track record så känns det som att Schrems 3-domen med hög sannolikhet kommer innebära att även det här senaste avtalet faller. Det fanns en sak som talade för att det skulle hålla, och det var att en av de amerikanska övervakningslagarna som är mest problematiska när det kommer till möjligheten att överföra europeers personuppgifter till USA är FISA 702. Och FISA 702 skulle egentligen upphöra att gälla runt förra årsskiftet 2023-2024. Det valdes att förnya FISA 702 och det talar ju då inte direkt för att det här nya avtalet kommer hålla. Hade FISA 702 inte förlängts, då hade kanske det funnits en bättre chans. Men sen, jag är ju inte jurist, så jag säger inte att det kommer att ogiltigt förklaras. Jag säger bara att under 2025 så håller jag det sannolikt att det baserat på Max Schrems track record kommer att ogiltigt förklaras. Men det får framtiden utvisa. Mm. Vi kan ju säga att mina spådomar har inte varit jättebra de senaste
åren. Det händer oftast. Ja.
Men nu Peter, nu får du ta på dig skulden ifall det här blir fel.
Ja, jag tror att Apple kommer att, ska vi säga, avisera satsningen på en sökmotor. De kommer inte hinna dra igång den under året 2025, men de kommer att presentera någon form av idé runt det där och berätta mer om det. Kanske på till sommaren, VVDC 2025.
Stora Apple-utvecklarkonferensen. Yes. Varför skulle Apple få för sig att utveckla en ny sökmotor?
I grunden så sägs det ju att de har haft de tankarna, men att de tjänar ju väldigt, väldigt mycket pengar på att Google skickar ett par miljarder dollar i deras riktning just för att Google Sök ska vara standardsökmotorn i Safari. Detta har ju amerikanska myndigheter slagit ner på. Och det ser ut som att Google inte kommer få göra detta ur konkurrensskäl. Och då är det väl inget annat än för Apple att själv visa hur det där ska gå till. Och det finns ju flera fördelar med att Apple skulle göra det. Dels så kanske finns det en viss form av elegans runt det hela. Jag upplever också att jag tror att Apple skulle göra detta något mer integritetsvärnande. Framförallt så tror jag att det behövs en stor spelare för att en integritetsvärnande sökmotor ska bli av på ett sätt som exempelvis DuckDuckGo inte haft resurser eller plattformen att verkar på.
Ja, och DuckDuckGo är ju inte en egen sökmotor i sig. De använder ju Bing. Den enda egna sökmotorn som har börjat växa sig stor på senare tid, det är ju Brave Search som har byggt ett eget index. Och det skulle ju i så fall Apple också göra istället för, eller jag antar det, istället för att köpa resultaten från Google eller från Microsoft.
Ja.
Men på vilket sätt skulle Apples sökmotor vara mer integritetsvärnande? För att kollar vi på App Store till exempel, då har de ju annonser där också.
Mm, det har de ju. Och det är ju primärt annonserna som i så fall skulle vara motsatsen till integritetsvärnande. För Apple så finns det ju två saker som jag tror de skulle göra annorlunda. Det ena är att det helt enkelt inte skulle, om vi kollar ur bedrägerihänseende, så har de ju varit i stort sett mycket bättre på att skydda sig mot sådant än vad exempelvis Google-sök har varit.
För transparensen skull, de har inte haft i närheten av samma mängd sökningar. Och vi har ju hittat bedrägliga annonser i App Store också.
Så är det ju. Primärt handlar det ju om vad som är affärsmodellen här. Att Apple har en annan affärsmodell än att tjäna pengar på sök enkom. Så att därför skulle nog vara, de skulle nog vara lite mer kuraterat. Kan vi anta. Men primärt handlar det ju också om att de inte skulle veta vem det är som söker. Utan att vi får upp så fall annonser baserat på våra sökresultat. Mer än då vilka vi är och vår historik som Google har lite bättre koll på.
Ja, och det är ju precis som med DuckDuckGo och som är förklaringen till det Per Tuval pratade om att de gjorde på Trafikverket. Alltså DuckDuckGo visar annonser som standard, även om vi rekommenderar att ni stänger av dem. Men de annonserna är baserade på bara söktermen, inte baserat på din historik på något sätt. För de sparar inte ens din historik.
Så är det. Det är ju det här mjuka värdet också. Jag kommer tillbaka till det. Att det är det här mjuka värdet av ett Google som visar bedrägliga annonser. Mm. Det är lite, det är Google. Typiskt Google. Det tar de ett tag i. Ett Apple som skulle visa bedrägliga annonser gång på gång på gång. Det skulle slå mycket hårdare mot deras affärsmodell totalt sett. Mm.
Sen kan jag ju tänka mig att de faktiskt som en del av iCloud Plus skulle kunna erbjuda en annonsfri.
Åh, herregud vad bra.
Ja. Och det är ju någonting som vi såg att Kagi jobbade på. Det var ju det som gjorde mig så besviken att Kagi sen inte gick att använda enligt mig. Jag lägger en länk till avsnittet där jag pratade om varför jag inte skulle röra Kagi med tång. Men alltså att kunna få anpassa sina sökresultat så mycket det bara går och att alltid ha användarens fokus, inte annonsörernas fokus. Inte visa bästa sökresultat för att få fram så många annonser som möjligt utan bästa sökresultatet för användaren. Och vi ser ju att DuckDuckGo lider lite, eller jag tror att de lider lite av kopplingen till Microsoft. För när jag söker efter någonting på DuckDuckGo och trycker på att visa nyheter, då får jag ju upp nyheter från MSN News.
Jaha.
Och det finns inte en enda människa som någonsin har velat se nyheter från MSN News.
Nej. Ja. Så är det. Vi går vidare och men i detta vidaregående är det ens ett ord, så var det Murphys lag som sa att vår processorkraft fördubblas varje år?
Nej, det var Moores lag.
Moores lag, ja. Men Murphy då? Är det Murphy?
Murphys lag är lagen om allts jävlighet.
Okej. Ja. Den vill vi ta här. Frågan är om hur vidare passkey-användandet fördubblas igen, om det är Nickas lag då?
Mm. Jag tror nämligen att vi under 2025 kommer få se, när jag tänker efter, Moores lag var att antalet transistorer på en bestämd kiselyta kommer fördubblas var 18:e månad.
Okej, okay, ja. Den viskningslägen har gjort att vi hamnar i där vi hamnar nu.
Okej, okay, men i alla fall. Jag tror att användandet av lösennycklar kommer fördubblas igen. Och jag säger igen, för nu kan vi faktiskt berätta nyheten att lösennyckelanvändandet har fördubblats under 2024. För det skriver FIDO Alliance, de som ligger bakom standarden, i ett pressmeddelande. De skriver, citat fritt översatt till svenska, svenska. Användningen av Fido-lösennycklar fördubblas under 2024 eftersom stora företag väljer lösenfri inloggning. Och sen så skriver de lite längre ner också att, fritt översatt till svenska, 2024 gjorde Amazon lösennycklar tillgängliga för 100% av sina användare och har sett hur 175 miljoner lösennycklar skapats för inloggning på Amazon.com globalt. Google säger att 800 miljoner Google-konton nu använder lösennycklar och fler än 2,5 miljarder lösennyckelinloggningar gjordes under de senaste 2 åren. Slutcitat. Så jag tror att vi kommer börja se här nu hur entusiasterna som redan har anammat säker inloggning, de kommer börja visa för vänner och bekanta. Kolla här hur smidigt det är. Jag hoppas på att vi i iOS 19 blir det och Android 16 kommer få se ytterligare förbättringar kring användarvänligheten. Framförallt tror jag att vi måste få bort allt det där med lokalt sparade lösenycklar.
Ja.
För det förvirrar allt för mycket. Det måste bort. Det ska bara vara synkroniserande lösenycklar. Och om någon skulle vilja ha stöd för att spara lösenycklar lokalt, då ska det vara bakom en utvecklingsflagga så att någon ska skriva typ about colon config och sen scrolla ner till en parameter och ändra booleanen från 0 till 1 för att aktivera det. Det är ingenting som vanliga användare ska behöva bry sig om. För att vanliga användare, de måste se lösenycklar som någonting som fungerar på samma sätt överallt och utan undantag. Och där skulle jag nog säga att där har vi det största hindret som ligger kvar för att vi ska kunna fördubbla lösennycklar en gång till under 2025. Men jag hoppas att precis som vi fick det här pressmeddelandet slutet av 2024, att vi får ett nytt pressmeddelande från FIDO Alliance i slutet av 2025 där de meddelar att jajamensan, trots att ytterligare en fördubbling är betydligt mer än det som vi har sett antalsmässigt öka i år, så ser vi en fördubbling till under 2025.
Härligt! Då hoppas vi på fantastisk teknik.
Ja. Och sen avslutningsvis så tror jag också att Microsoft löser uppgraderingsproblemet. Alltså att det som vi pratade om i avsnitt 278, som jag därför inte upprepar nu en gång till. Men det här med att Microsofts gratisuppdateringar till Windows 10 stoppar i oktober 2025. Antingen så kommer Microsoft att förlänga det kostnadsfria underhållet av Windows 10, eller så kommer de att forcera kostnadsfri uppgradering från Windows 10 till Windows 11 av inkompatibla datorer. För jag kan inte föreställa mig att de lämnar liksom hälften av Windows-maskinerna i världen öppna för sårbarheter. Så min femte och sista profetia för 2025, det är att Microsoft löser Windows-uppgraderingsproblemet.
Ja, jag har en profetia till.
Ja.
Mm. Det är att den här podden återkommer högst troligt under nästa år också.
Det låter väldigt sannolikt.
Väldigt sannolikt. Var den lite för safe den?
Ja, den var väldigt safe, så vi inkluderar inte den i de här. Men jag skulle kunna göra, det är så tydligt att jag tror att redan nästa fredag. Så finns det ett nytt avsnitt av Bli säker-podden i era poddspelare. Åtminstone om ni väljer att fortsätta lyssna på den här podden som nu då går in på sitt sjunde år blir det.
Och jag har knappt varit med någonting av dessa under denna tid.
Ja, du går snabbt om test i antalet producerade
avsnitt.
Kommer
alltid vara den nya killen.
Ja, och jag är väldigt glad att få fira nyår med den här nya killen och med alla er lyssnare som lämnar roliga kommentarer. Stort tack för det. Fortsätt att lyssna och tipsa jättegärna en vän om att lyssna på podden som då förhoppningsvis kommer fortsätta göra er lite säkrare för ytterligare ett år till. Gott nytt år!
Gott nytt år! Hej!